Fast Car med Luke Combs. Ja, apropå det här med minnesregler och det som jag pratade om innan med Avesta och Alvesta. Det är inte bara jag som har haft problem med detta. Det har ringt in, hallå?
Avesta, Alvesta. Alvesta ligger närmast Alsterna, brukar jag komma ihåg. Ha en fin dag. Hej.
Ja, men... Alltså, jag visste det. Jag visste att det fanns fler minnesregler. Jag visste att det behövdes. Och det är som tur att vi är olika på det sättet. Alperna, Alvesta, såklart södra Sverige, närmare Frankrike och så vidare och Europa. Smart. Tack för den inringningen. Den ska jag också ha med mig. Vi har också Jill här som skriver att alltid stavas alltid med två L, aldrig stavas aldrig. Med två L, en minnesregel som jag lärde mig någonstans i grundskolan också. Mycket bra, fortsätt!
Efter Ekots granskning av ministrars aktieinnehav så kommer idag krav på hårdare regler. Experter som Ekot pratat med föreslår att ministrarna tar hjälp av externa aktieförvaltare. Vi hör juridikprofessor Claes Sandgren.
Ja, jag menar att ministrar bör inte överhuvudtaget handla med aktier därför att det kan väcka misstankar att det inte går rätt till. Att de utnyttjar information på ett otillbörligt sätt.
9 ministrar i den nuvarande regeringen äger aktier enligt dokumentation från regeringskansliet. Och ingen av dem använder en extern förvaltare. Det innebär alltså att ministrarna själva fattar beslut om att köpa, sälja eller behålla.
Det tycker jag är förvånande.
Joakim Nergelius är professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet.
Det är också en väldigt enkel åtgärd för att slippa en massa diskussioner. Det är att sätta aktierna under förvaltning.
Efter Ekots avslöjanden om ministrar i den nuvarande regeringens aktieaffärer tycker Joakim Nergelius, Claes Sandgren och Tom Madell, professor i rättsvetenskap vid Umeå universitet, att Sveriges riktlinjer för ministrars aktieinnehav behöver skärpas och att rekommendationen bör vara att ministrarna anlitar en extern förvaltare.
Reportrar Emily Rosén och Sven Karlsson. En kraftig jordbävning har skakat delar av Sydostasien idag. Enligt tyska geologer hade skalvet en magnitud på 7,7. Det finns inga uppgifter om några personskador just nu. USAs försvarsminister Pete Hegseth är idag på besök i Filippinerna för att prata om hur USA tänker utöka sin militära närvaro i Stilla havet.
It reflects the strength, as I said, of our ironclad alliance, particularly in the face of communist China's aggression in the region.
Pete Hegseth tidigare idag i Manila och med oss nu vår korrespondent Axel Kronholm. Vad sa försvarsministern?
Han pratar mycket om att USA och USAs allierade här i regionen måste återupprätta en avskräckande effekt mot Kina genom att stärka sina militärer och på det sättet hejda Kina från att gå längre.
Hur kommer då det här stödet till Filippinerna att konkret se ut, Axel? Fick man något besked om det?
Ja, USA ska stärka Filippinernas försvarsförmåga till havs. Det kanske viktigaste var att förse Filippinerna med ett mobilt system för sjömålsrobotar. Alltså robotar som kan avfyras från land mot fartyg långt ute till havs. Ett fjärrstyrt system. Och det är ju förstås riktat mot Kina och Sydkinesiska havet där Filippinerna har mycket konfrontationer med Kina.
Hur ser förbindelserna ut idag mellan Filippinerna och USA skulle du säga?
Mycket nära. Man har ju försvarsavtal sinsemellan långt tillbaka i tiden och man övar ju också med sina militärer. Man ska öva med det här nya sjömålssystemet nästa månad när man har en stor militärövning här.
Axel Kronholm direkt från Manila. Sverige hoppas kunna locka hit amerikanska forskare om förutsättningarna för forskning i USA försämras. Utbildningsminister Johan Persson planerar ett möte med branschen.
Det finns ju viktig forskning som nu annars kanske hamnar på halt i USA med den stökiga hanteringen där vad det gäller forskningsfinansiering till exempel.
I fler länder i Europa finns liknande tankar nu. 13 forskningsministrar har skrivit ett brev till EUs forskningskommissionär om att man bör samlas för att tillsammans hitta sätt att locka hit forskare från USA. Så det kan bli dragkamp om de amerikanska förmågorna. Men Sverige har en speciell fördel, det menar professorn i Nordamerikastudier Dag Blank.
En observation som jag har gjort när man har studerat lite grann de här svenskarna som har varit i USA och kommit, en del som har kommit tillbaka då, som kanske har haft möjlighet att stanna kvar, där har ju socialförsäkringssystemen varit en viktig faktor. Den svenska föräldrar och försäkringspolitiken till exempel, möjligheten för båda parter i ett äktenskap eller ett förhållande att ha en karriär till exempel. Och barnomsorg inte minst spelar ibland en intressant och viktig roll. Och det kan vara en fördel för Sverige tror jag i det här läget.
Reporter här Vetenskapsradions Camilla Widerbeck. Polisen vill kunna avlyssna även barn under 15 år utan att det finns misstanke om brott. Det säger idag rikspolischefen Petra Lund till Ekot.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
Myndigheten kommer framföra sina åsikter idag i ett remissvar till en regeringsutredning. Ekots nyheter med Daniel Klar.
Tack för det Daniel. Jag ska erkänna att jag inte har lyssnat så noga för jag sitter och har en riktig fest här. Alltså ni som ringer in till våran telefonsvarare med era minnesregler. Ni är underbara. Ni ger mig verkligen otrolig fredagskänsla. Tack för det. Jag kommer att beta av dem här. Jag lovar. Det är så många bra. Och så många bra historier kring dem också. Så att vi kör på här, vi ska lyssna på lite musik och sånt där, så öser vi på med det där lite senare.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
Det är jag, Marcus Svensson, här i studion tillsammans med Anna Forsius, Annika Stenberg, Alfred Larsson, Linus Helsing, Ida Clifforsson Weist och med din hjälp, du som lyssnar. Utan dig så hade det här aldrig gått. Vi är med dig denna morgonen. 8:06. God morgon! I knew you were waiting for me, Aretha Franklin, George Michael. Nu så ska vi till Lumbileden. Anna Forsius.
Ja, jag fick precis in här att på Lundbyleden vid Leråkersmotet så har en lastbil fått stort på avfarten till Leråkersmotet där och lär väl blockera en del. Så ha lite utkik där. Sen så på E20 mellan Jonsredsmotet och Jerikotunnel i båda riktningar så arbetar man vidare nu med vägräcken där. Och det innebär ju att man får köra lite zigzag och så. Och idag väntas arbetet pågå till ungefär klockan 14.00. Sen är det förseningar, inställda tåg mellan Göteborg och Stockholm på grund av kopparstöld. Till exempel så är tåget från Göteborg 7.59 inställt. Så du får kontakta ditt tågbolag för att se hur det hela utvecklar sig. Det var det hela jag hade just nu. Så ser du någonting, tipsa mig gärna på 020 999 444.
Yes, så är det. Jag har kopplat upp här mig mot Torbjörn Simon på SMHI också. God morgon.
God morgon, god morgon.
Ska vi beta av den här fredagen och dess väder lite snabbt här innan vi går på helgen?
Ja, precis. Ja. Det börjar ju med molnigt och lite smådisigt väder här. Men det finns ändå chans att det blir en del luckor i molntäcket sen, framförallt då under eftermiddag, så att vi i alla fall får se solen. Men något helsoligt väder är väl inte att vänta. Och vi kommer få temperaturer mellan 7 och 10 grader. Lite småblåsigt då med friska vindbyar från sydväst.
Mm. Då går vi på helgen här. Mm. Vad kan vi förvänta oss av lördag?
Ja, det fortsätter väl med ganska molnigt väder då under, ja, vi kan börja med kvällen och natten. Kan komma några regnstänk också. Sen under morgondagen fortsätter rätt molnigt väder, men luckor i molntäcket, och sen på dagen i morgon lite bättre solchanser, så att vi kan väl säga runt halvklart, och det kan vara lite intressant eftersom vi har en sån här partiell solförmörkelse på gång då mitt på dagen i morgon.
Jaha. Mm. Där ser man. Hur partiell ska den vara?
Ja, det kommer bara vara, jag kollade där precis, 25% av solen ska vara täckt av månen då, men så att man kommer väl inte märka att det blir mörkare, men om man har skydd för ögonen så går det ju att se att solen är lite naggad i kanten i alla fall.
Ja, precis. Det är det som är det viktiga. Man måste ha lite ordentliga solglasögon för det där.
Ja, precis. Så att ordentliga, det får man ju ta reda på vad som gäller. Men ordentligt skydd för ögonen är väl det som gäller. Temperaturen imorgon kommer väl hamna ungefär som idag, så att 7-10 grader. Men vi kommer vara lite mindre blåsigt då, med en måttlig västlig vind.
Mm. Söndag då?
Söndag sen så blir det en större förändring. Vi kommer ha till att börja med ganska klart väder lördag kväll, natt mot söndag. Men det här kommer ju ändras ganska snabbt. Vi har ett lågtryck som är på väg från nordväst, och det kommer att föra in regn redan från mycket tidigt söndag morgon. Och sen kommer det att hålla i sig en stor del av dagen, så att det är väl först framåt sen eftermiddagen kvällen som det där kommer att dra undan. Så att ordentligt regnigt väder och betydligt svalare också. Så att då pratar vi om maximalt under dagen då 3-5 plusgrader.
Ja, en lite kyligare avslutning på helgen.
Ja, kan man blåsa på lite grann, speciellt vid kusten, och det kan bli hårda vindbyar från syd.
Det är Torbjörn Sima på SMHI som rapporterar detta. Ha en trevlig helg, Torbjörn.
Ja, men tack tillsammans. Hej.
Klockan slår, nu är det dags. Albert Kynberg försvinner strax. Bästa båtig för kropp och själ. Fyra väggar i träpanel. Vd:n vår värme lika bra som tango med Arja Sayoma.
Yksi, kaksi, kolme, sauna.
Vi ska vara bastu, bastu. Hånden upp och släpp.
Aj! Bara bada bastu. För 45 minuter sedan så inträffade ett kraftigt jordskalv i Myanmar. Det handlar alltså om Sydostasien, kraftig jordbävning. En jordbävning som känts i Myanmar och i Thailand. Och i Bangkok, där du befinner dig, Mikael Larsson från Frölunda.
Det stämmer bra det. Jag är i de absolut centralaste delarna av Bangkok.
Mm. Vad kan du berätta? Det är inte länge sedan det här. Det är bara 45 minuter sedan. Vad var det som förlöpte?
Ja, vi satt ju på en restaurang och åt sen lunch. Vi hade egentligen avslutat den och det började ju skaka rejält. Jag var med i jordbävningen i Los Angeles för 30 år sedan också. Så jag har varit med om det här innan, men det var ett rejält skalv. Och det tog väl en 10 sekunder innan folk förstod vad det var. Jag tror att folk var lite chockade och sådär. Och sen evakuerade alla ut och sprang ut. Och ställde sig på en öppen yta då. Mm. Och efter en halvtimme ungefär så gick väl folk in igen. Och nu sitter jag i en bil här och åker tillbaka mot mitt hotell. Och då kan jag se att folk har evakuerat sig ut och ställt sig på trottoarerna. Det verkar som i alla fall de större kontorshusen alla är evakuerade.
Ja, det är höga kontorshus vi talar om här och därför så självklart ska de evakuera då.
Det är väldigt, väldigt stora kontorshus i det här området. Ja. Och jag har sett, men det är klart man tittar lite extra, men det finns ju sprickor i här också. Jag har sett liksom.
Mm. Vad ser du sitter i en bil på väg till hotellet och folk är utrymda, de är på gatorna. Hur är stämningen?
Nej, men jag tror att jag har sett folk som har suttit ner och varit chockade och gråtit och sådär också. Jag tror väl att folk är rädda naturligtvis, och det blir ju efter en sån här upplevelse. Det känns ju i alla fall som att folk är i rörelse och kanske om de är på väg hem, det vet jag inte, men tunnelbanan verkar också vara utrymda, så det kommer nog bli väldigt svår trafik här i eftermiddag.
Mm. Du berättar att du har sett folk sitta skakade, chockade, gråta och sådär, men du var ju också där. Hur kändes det här för dig?
Nej, men jag har ju varit med om detta. Jag har ju bott i Asien många år och sådär, så jag har varit med om det några gånger, men det är klart att det är lite skrämmande när det sker, och det är väl bara att gå ut egentligen liksom. Så det gjorde jag och de flesta andra.
Mm. Har du lyckats ta del av vad media rapporterar och sådär, så har det kommit några rapporter om skador eller sådana saker hittills?
Inte vad jag har liksom kunnat verifiera själv, men det har skickats väldigt sådana på lokala thailändska webbsidor. Alltså det har skickats väldigt sådana bilder på att hus har rasat och så, men jag vet inte om det är troligt vilket man kan lita på detta just nu. Tyvärr då. Nej.
Det återstår att se omfattningen.
Ja, precis. Mm. Det är väldigt varmt här ute, för det är klockan 2:30 här på eftermiddagen, och man ser det väldigt mycket folk som sitter på det, och ingen vill väl egentligen vara inne i de här höghusen just nu.
Nej. Vad händer för dig nu på väg tillbaka till hotellet?
Ja, och jag bor ju i ett ganska högt hotell, det är väl säkert en 25 våningar, så jag vet ju inte om jag kommer bli insläppt där, men jag skulle väl tro att man blir det i alla fall under eftermiddagen.
Mikael Larsson alltså på plats i Bangkok. Ta hand om er där borta.
Ja, tack så mycket.
Tack för att du var med.
Ja, hej hej.
Hej.
Hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Det är Africa med Toto här i P4. Vi snackar om minnesregler, Ida.
Ja, det
man ställer
sant.
Fram och tillbaka utemöbler och det rings ju och det är fenomenalt verkligen. Och det här med riktigt dåliga minnesregler, det engagerar mig något enormt i alla fall. Och har fått in en otrolig inringare här. Vi kan lyssna. Hallå?
Minnesregler för olika saker, sen är det tveksamt om det är viktigt att komma ihåg det. Men jag har en för Pauli brev i Bibeln. Och det tar man början på varje sånt här mottagare, så blir det Rom, Kogalef, Filikol, Thessalon, Timotei, Filemon. Väl inte särskilt användbart. Och sen har vi de olika stilperioderna. Kan man också ta första, de två första bokstaven i var och en, så får man ordningsföljden i vilken de kommer. Nu vet du renässans och barock och de där. Då blir det rebarro och nyem, och då har man fått från renässans till empir. Tack för mig. Jag heter Barbro och bor i Partille.
Barbro i Partille. Underbart.
Bra,
att du ringer.
Barbro. Ja.
Det här är, när minnesregler liksom gör det svårare att komma ihåg saker nästan.
Ja. Ja, men den där första, den där breven, pamp eller bopp eller bomb, den är ju svår kanske, men det där andra, renässansen, och det tror jag att jag vill lära mig. Jag ska lyssna igen sen och lära mig den.
Ja, men du måste ju komma ihåg vad alla saker står för ändå, vilka tidsperioder eventuellt och sådär.
Det kan man skriva på armen.
Ja, det är
nej,
sant.
Då behöver man en till utökad minnesregel.
Men det var, jag tyckte den var väldigt rolig. Det är en väldigt rolig minnesregel att bara säga massa bokstäver i rad.
Ja, det
sådär. Och som Barbro sa själv, att så här, vet inte hur nyttiga de är i verkligheten. Men om man har lite grundkunskap, så tror jag att de kan vara väldigt bra.
Ja, det ska inte vara det enda man kan, för då svävar det ju bara runt pompeli pompeli.
Ja, precis. Jag får klippa ut den lilla ljudsnutten där när Barbro säger den här hela den här längan med bokstäver i rad bara. Och så får vi plugga på lite, du och jag.
Ja, men vi först ska lära oss den.
Ja, men det ska vi göra. Men först så ska vi få ekot.
Det har skett en kraftig jordbävning i Myanmar nu på morgonen. Skalvet uppges ha haft en magnitud på 7,7. Jordbävningen har känts i flera grannländer. men det finns i nuläget inga rapporter om skadade. I en rapport från barnombudsmannen vittnar unga på häkten och SIS-hem om våld och allvarliga kränkningar.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur.
Så säger en av de 88 som har intervjuats. Juno Blom jobbar på barnombudsmannen.
Ska vi förändra ett barn som har begått allvarliga brott så gör vi inte det genom att kränka dem ytterligare. För det här är ju barn som många gånger aldrig har fått en första chans i livet utan som på olika sätt har levt i en utsatthet i stort sett sedan de föddes. Och att barnen på de här liksom mest basala rättigheterna inte får tillgång till dem, det gör mig väldigt förtvivlad.
En explosion inträffade i natt i ett trapphus på Rosengård i Malmö. Ingen person har kommit till skada vid explosionen.
Dagen är klar där. Vi snackar minnesregler 031-83-70-50. En minnesregel som jag verkligen skulle behöva, som jag kanske egentligen bara borde ta tag i och börja försöka komma ihåg. Det är vilka av Norén-bröderna som var med i Mando Diao egentligen. Och vilka var med i Sugar Plum Fairy? Nej, jag minns aldrig. Får lyssna här och försöka höra. Mando Diao, Dance with Somebody. Gustav Norén är det ju som var med i Mando när det begav sig. Klockan är nu 8:30. Dags för nyheter.
Det börjar bli hög tid att deklarera. Senast den 2 april måste deklarationen vara godkänd digitalt om du vill ha skatteåterbäringen före påsk. Men vad händer om man inte deklarerar?
Då får man en förseningsavgift och den är ju på 1500 kronor.
Det säger Martin Pernheim som är skattehandläggare på Skatteverket.
Skickar man fortfarande inte in sin deklaration så blir det en ytterligare förseningsavgift och så är det upp till 3 förseningsavgifter. Så det kan bli ganska kostsamt.
Men vissa är snabba med att skicka in sin deklaration. Som Sofia Johansson i Göteborg.
Jag var jättesnabb, jag var på dagen.
Första dagen det gick?
Ja, jag ville ha pengarna fort.
Blev du glad när du öppnade och såg siffrorna?
Ja, jätteglad.
Vill du dela med dig?
Ja, men vad fick jag tillbaka? 18 tror jag.
Hasse Andersson, Ida Clifordsson-Weist och Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Nu slår Parisa Liljestrand tillbaka efter hennes riktade känga till Guldbaggegalan i januari, då hon några veckor tidigare hade blivit pikad för att skära ner för mycket i kulturbudgeten. Nu menar hon att det bara var ett skämt.
Man måste få lite humor och man måste få vara lite skämtsam.
Nu förklarar Parisa Liljestrand händelsen till programledaren Alexandra Karlsson-Tenitskaya i Göteborgspostens podcast Makten med Karlsson-Tenitskaya att hon bara ville skoja. Främst med Guldbaggegalan. I talet sa hon även att politikens uppgift är att stå upp för sina prioriteringar och att inte räkna upp anslag och vara branschens bästa kompisar.
Det är den tonen, tänker jag. Den tror jag att vi skulle behöva i samhället på en respektfull nivå. Så att jag har inga problem med att man skojar på, så att säga, min bekostnad. Och då tänker jag att i ett tal så kan man också börja med att få vara lite humoristisk tillbaka.
Just det, så det var ett skämt. Du skämtade helt enkelt. Du ville skoja tillbaka med Guldbaggegalan. Galen, helt enkelt.
Ja, med en liten blinkning kan man säga.
Jonas Bolin, P4 Göteborg.
En lastbilschaufför på Stena Danmarksfärjan riktade grön laser mot kaptenen som körde båten. Det var vid 21:15 på torsdagskvällen som händelsen inträffade. Enligt vakthavande befäl, Mårten Gunnäng, greps mannen av polisen när han klev av färjan i Göteborg. Mannen misstänks för bland annat brott mot strålskyddslagen, försök till grov misshandel och drograttfylleri. Alfred Larsson, P4 Göteborg.
Och med det så beger vi oss ut i trafiken. Anna, vi ska till Lumbileden.
Ja, på Leråkersmotor på Lumbileden så har en lastbil fått stopp på själva avfarten i riktning mot Ringen. Eller den hade i alla fall fått det för ett tag sedan. Jag är lite osäker på om den fortfarande står kvar. Sen på E20 mellan Jonsredsmotet och Järjekotunneln så arbetar man vidare med vägräckorna där, och det innebär ju att man får köra lite zigzag och så, och idag väntas det pågå till ungefär klockan 14 och det gäller alltså i båda riktningar mellan Jonsredsmotet och Järjekotunneln. Sen har vi en del förseningar och inställda tåg mellan Göteborg och Stockholm på grund av kopparstöld. Jag har sett att minst 2 tåg varit inställda helt, så kontakta ditt tågbolag för att se hur det utvecklar sig. Och just nu så är prognosen satt till ungefär klockan 12 idag att det ska vara avklarat. I övrigt får du förstås jättegärna ringa och tipsa mig om du ser någonting. 020 999 444.
P4 Göteborg, Sveriges Radio.
God morgon säger vi. Idag så pratar vi om minnesregler. Så kom ihåg att ringa in 031-837050 eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi har kommentarsfält öppna. Om ni hör att jag sitter och klickar här så är det för att jag letar efter de nya kommentarerna som har kommit in här. Det pratas en hel del om AM och PM. Både i våra sociala medier men också i telefonsvaren 031-83 70 50. Vi snackar lite allt möjligt. Dåliga, bra, roliga minnesregler, svåra minnesregler och så vidare. Det är bara att höra av sig med era bästa och sämsta. Väldigt roligt att höra. Väldigt kul att ni ringer.
Hey, can't deny what I'm feeling. I kept on believing that I could hide from the truth. Hey, see the reason I'm calling. It was you all along, yeah, but I didn't know what to do. Somebody told me that I'd never see that we've been long and we were always was meant to be. Seeing all the stars, they lead me back to you.
Så han drog storslam igår på Grammisgalan. Årets artist, årets låt, årets album kammade han hem alla tre. Här är vi Back to You. Nu så ska du få Radiosporten med Selma Jennervall.
Vi börjar med innebandy och ett chockbesked från Falun. För samma kväll som herrlaget vann den fjärde kvartsfinalmatchen mot Falun mot Mullsjö meddelar Falun att damlaget drar sig ur SSL till nästa säsong. Detta på grund av tung ekonomi. Dan Andersson är klubbens styrelseordförande.
Ja, IBF Falun som förening är ju liksom ett klubbmärke, ett varumärke som är större än individer, organisationsdelar eller lag. Det är herrarna som är den starka kommersiella produkten, så för att säkra klubbens överlevnad så är det det. I Umeå var det tvärsom, där är damerna kvar och herrarna flyttas ner i seriesystemet.
Reporter här var Emma Hulander. Den alpina säsongen är över och Radiosportens expert Tobias Hellman har delat ut sina betyg till Sveriges insats. Och det var klart vem som var bäst.
Ja, men där hittar vi definitivt Sara Hector, två segrar i vinter och även uppe på pallen och så bra som en andra plats i slalom till och med. Men vi måste lyfta fram naturligtvis Cornelia Ölund och vi kanske får lägga henne på väl godkänt också med tanke på att den unga åldern, 19 år gammal och gör sitt personbästa med en femte plats i slalomen i Sestriere, uppåkning 18 placeringar från den 23 plats till femma. Riktigt starkt och hon har etablerat sig topp 15 i världskuppen. Mycket lovande.
Där hörde vi alltså alpinexpert Tobias Hellman. Sveriges bandydamer är klara för VM-final efter en 13-1 seger i den avslutande gruppspelsmatchen mot Finland. Sverige säkrade i och med segern första platsen i gruppen, vilket betyder att man är direkt kvalificerade till söndagens final. Motståndet där bestäms imorgon när USA och Norge möts i semifinal, medan Finland får spela bronsmatch. Fler nyheter och bandynyheter hittar du i appen SR Play. I studion Gustav Bjerresten.
Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken.
smög mig på, gled till sjön för att få se dig bada naken. Wow, wow, vilken härlig dag. Själva tänka på, men trodde du att du var ensam i det blå? Jag satt bakom och såg på. Jag vet att jag blev smått generad, men jag tror att även du var intresserad. Såg du mig, såg du att
Ted Gärdestad, vilken härlig dag. Nu så ska det handla om ett unikt samarbete. En satsning där BK Häcken går ihop med Bromma pojkarna för att hjälpa unga personer ut i arbete. Ida, du är vid Gotia Parks träningsakademi på Hisingen.
Ja, men precis, det är jag. Och bara liksom 10-15 meter bort så står damlaget och plockar till sig frukost i shorts och träningskläder. Det ser väldigt mysigt ut, måste jag säga. Vid min sida här i en soffa så sitter Anna Johansson, tidigare socialdemokratisk riksdagspolitiker, och den som nu ska driva det här projektet. Berätta.
Jättespännande. Jag börjar på måndag ungefär, den 1 april, så drar projektet igång. Och då ska Brommapojkarna och BK Häcken tillsammans med Talangakademin och Skandia Idé för livet driva ett projekt som syftar till att stödja unga människor till arbete. Och här i Göteborg så blir jag projektledare för den delen som BK Häcken ska göra.
Och hur ska det gå till rent praktiskt?
Exakt hur det ska gå till, det är ju det vi ska, det är ju ett treårigt projekt, så att själva poängen är att också liksom ta fram modeller och metoder under tiden. Men tanken är att BK Häcken med sina kontakter med ungdomar ute i stadsdelarna, både de som kanske spelar i Häckens olika ungdomslag, men också de man kommer i kontakt med genom till exempel Football Fridays och så. Så får man liksom tag i ungdomar som kanske behöver stöd i att komma närmare arbetslivet. Och sen har man ju sina partners på andra sidan. Företag som är supertaggade på att få hjälpa till, som ser att man har ett samhällsansvar och att man faktiskt kan göra skillnad här. Och så står liksom det här projektet mittemellan och lotsar. Så jag tror att det här kan bli hur bra som helst. Också alla de som har sommarjobb på Gotia och Partille. Ja, det kanske är en grupp där man kan titta på, kan man validera det de gör under sitt sommarjobb så att de får ett starkare CV när de ska...
Och validera, hur menar du?
Jo, men säg att man jobbar i måltidsverksamheten under Gotia och Partille Cup. Då blir man förmodligen ganska stresstålig. Man lär sig säkert en del om hygien. Man blir säkert serviceinriktad och så vidare. Kan man skriva ner det där på ett sätt som gör att en arbetsgivare sen förstår vad den här unga personen har lärt sig på sitt sommarjobb, så skapar man också jättebra förutsättningar att kunna få ett så här mer stadigvarande arbete längre fram. Så det är validering, att man bekräftar en kunskap som kanske man inte har fått genom skolan till exempel.
Varför är det här så viktigt då, att ni ger er in i det?
Men jag tänker att alla i samhället behöver ge sig in i att skapa ett bättre samhälle. Och där jag tycker att idrottsrörelsen är en fantastiskt viktig kraft i samhället. Men som också kan göra mer och i det här fallet verkligen vill göra mer. Och det tycker jag är otroligt positivt. Och att det är både offentliga aktörer, det är ideell verksamhet och det är näringslivet som i det här projektet liksom går ihop och gör någonting för att fler unga ska komma i arbete. Och det behövs ju verkligen. Och särskilt grupper som liksom står långt ifrån, där man kanske har svårt med kontakter, svårt med förebilder och så, så kan ju det här bli en jätteviktig komponent. Sen kommer inte det här projektet lösa allt för alla. Men det, jag tror inte att vi ska leta efter en silver bullet, utan här handlar det verkligen om att hitta många som är beredda att göra någonting på riktigt. Och tillsammans så tror jag det kommer göra stor skillnad.
Det här projektet är finansieras av EU-pengar. Hur mycket är det som ni har fått?
Totalt sett för hela projektet, och då är det både det som sker i Stockholm, det som är i Göteborg och så här projektledning, så är det ungefär 10 miljoner fördelat på 3 år.
Och hur kommer det sig att det görs ihop med Brommapojkarna då, en annan storklubb långt bort?
Den här utlysningen som det heter, alltså när Europeiska socialfonden ska dela ut pengar, så handlar det om att möta regionala utmaningar, heter det. Och då har man liksom identifierat att jo, men storstäderna är ju väldigt speciella, så har ju ganska speciella förutsättningar, och att man ser att ja, men kan man göra någonting med 2 storstadsklubbar som är både bredd- och elitföreningar som har ganska likartad struktur men som också befinns på olika ställen. Kan man lära av varandra? Kan man liksom få ut mer om man samarbetar? Så det är hela tanken. Att Brommapojkarna och BK Häcken så att säga, är, ja, men har ganska många gemensamma nämnare. Och jag tänker också att det är en jättebra sak för projektet här i Göteborg att vi kan samarbeta med Brommapojkarna och att vi lär av varandra och stöttar varandra framåt.
Det här blir ju väldigt spännande att följa. Avslutningsvis måste jag bara passa på, Anna Johansson, du har ju som sagt suttit i riksdagen fram till 2022. Du har också varit infrastrukturminister. Hur hamnade du mitt i detta, i fotboll?
Jag kanske inte ska ägna mig så mycket åt fotboll, för det vore i så fall århundradets sämsta värvning. Men jag blev otroligt glad när den här möjligheten dök upp, för alltså det jag har, som har burit mig genom hela mitt politiska engagemang, har ju handlat väldigt mycket om att skapa integration, möjligheter för barn och unga, liksom arbete, integration. Och i det här projektet så får jag jobba med precis de sakerna, fast på ett helt annat sätt och på en annan nivå och med en annan utgångspunkt. Men det känns väldigt, väldigt spännande. Och att jag tror också att jag kan liksom bidra med de erfarenheter jag har med mig.
Säger alltså ex-politiker Anna Johansson, som nu jobbar med BK Häckens och Brommapojkarnas gemensamma projekt för att hjälpa unga personer etablera sig på arbetsmarknaden.
Ida Clifford som Weiss reporter på plats. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Talk to myself for hours.
started to cry, but then remembered
Flowers med Miley Cyrus. Annika Stenberg, välkommen in i värmen här i studion.
Tackar, tackar.
I den gråa.
Ja, det är väldigt
den nu. Den gråa verkligheten.
Dyst i samma färg i, på himlen som Göta älv. Grått.
Mm, det brukar det i och för sig vara, kan jag.
Ja, det är...
För det reflekterar sig liksom.
Du tänker så. Ja, ja. Men ja, i alla fall grått.
Det är samma som varje dag.
Ja.
Du, vi pratar om trafiken. Och närmare bestämt, E45 förbi Lilla Edet. Är det öppet här nu?
Ja och nej. Det är ju öppet. Det ska ju öppna idag, 28 mars, efter skyfallet förra året. Men just nu så är ramperna öppna, meddelar man från Trafikverket, pratar precis med dem. Men att körfälten kommer att öppnas helt och hållet kring lunchtid är prognosen. Då ska man stämma av och kolla att det är möjligt och säkert och redo och klart. Men så än så länge så är ju inte alla körfälten öppet som det var innan. Men det är som sagt prognos lunchtid. Då hoppas vi att det ska kunna vara helt öppet.
Mm. Vi har en sån countdown-klocka här som vi tittar på.
Håller ett öga på det?
Ja, exakt. Ja, men när någonting öppnar så stängs något annat.
Det är ju alltid så.
Ja.
Ge och ta. Avfarten på Lundbyleden däremot Backaplan norr, Östra Magårdsvägen, den kommer att stängas av tills vidare, berättar man på trafiken.nu. Det vill säga, vi vet inte hur länge helt enkelt. Det är ju den avfarten som ligger mellan Brunnsbomotet och Leråkersmotet när man ska mot Backaplan till exempel. Istället får man ju ta någon av de andra avfarterna närmast där då, så det kan ju bli lite förvirring. Det här hänger ihop med att man ska förbereda ett större arbete på Lundbyleden. Man ska bygga den nya Kvillemotet som sen ska ersätta Brunnsbomotet. Stora långsiktiga förändringar helt enkelt, så därför så blir det så här. Så från och med tisdag 1 april, då är avfarten Backaplan norr alltså stängd, och det kan ju möjligen bli lite köbildning kring där eller stökigt innan man har vant sig, men det kommer vi ju göra snart.
Och så en favorit i repris. Det har blivit våran lilla, lilla stjärna här, Bohusbron.
Precis.
Den är öppen.
Sällan den har fått så mycket uppmärksamhet som det senaste halvåret. Äntligen. Jo, men den öppnade ju helt förra veckan. Men man ska ju göra en del arbeten, metallarbeten och målning på bron och under bron. Så nästa vecka så blir det hela avstängt på nätterna från klockan 21 till 04 varje kväll och natt då till fredag morgon. Och då är det alltså ingen trafik alls över Bohusbron på nätterna nästa vecka. Men annars är den ju öppen.
Underbart.
Ja.
Vad härligt.
Fokusera den glädje.
Får, ja, den får verkligen sin plats liksom i rampljuset.
Ja, det behöver vi alla då och då. Minst någon vecka per år.
Exakt. Jag tänker på Benjamin Ingrosso. Som vann tre grammisar idag. Och så
tackade
sa han att
sig
jag ska,
själv.
Ja, precis. Jag tackar någon som jag ofta glömmer bort att tacka. Och det är mig själv.
Det får man inte glömma.
Undrar om Bohusbron gör samma sak.
Det tror jag. Den klappar sig på axeln.
Ja, det hoppas jag. Det förtjänar den. Med Pharrell Williams.
Hallå! Du har väl inte missat att det nu går att lyssna på Prankligan, där jag, Marcus Granset och mina vänner lurar brallorna av vuxna när vi hjälper barn med deras önskningar. Som Otto som vill ha en hamster.
Om ni vill ta emot Göran eller låta honom bli ormmat helt enkelt. Det...
Ja.
Så frågan kommer till dig.
Jag har väldigt svårt för djur, måste jag säga.
Ett nytt avsnitt varje vecka i appen Sveriges Radio Play.
Ett mycket kraftigt jordskalv har skakat Sydostasien nu på morgonen. Magnituden låg på 7,7 och det här skalvet har känts i flera länder. Så här berättade Tobias Holm i Bangkok.
Då känner hur allting börjar skaka och redan där är ju balansen dålig och sen tar jag ett steg till och då faller jag bara handlöst rätt ner, liksom slår två frivarv i trappen och tror att jag bryter ryggen först.
Hur mycket skakade det?
Ja, det skakade så pass mycket så att jag trodde att taket skulle ramla in liksom. Så att jag tog mig ut rätt snabbt på gatan och så möttes jag av andra människor som tänkte likadant då.
Tobias Holm som bor i Bangkok, Mattias Pleijel hade talat med honom. Åsa Velander, Ekots utrikesreporter, vad vet vi mer om jordbävningen?
Ja, epicentrum var i centrala Myanmar nära miljonstaden Mandalay på bara 10 kilometers djup. Och det kändes då som sagt starkt även i bland annat Thailands huvudstad Bangkok, men även i Kina. I Bangkok har det kommit rapporter om människor som rusar ut i panik. Ett höghus på en byggnadsplats har också kollapsat och 43 arbetare ska ha befunnit sig där. I övrigt är det väldigt oklart med skadeläget än så länge, men det kommer mer information hela tiden.
Åsa Velander där om jordskalvet i Asien. Vi följer detta under förmiddagen såklart i Ekots sändningar. Nu gäller det tillvaron för barn och unga som sitter på häkten och SIS-hem. I en rapport från Barnombudsmannen berättar över 80 unga om våld och allvarliga kränkningar. Så här säger en av dem. Vi har bytt ut hans röst.
Vi är fortfarande människor här inne, men det känns inte så. Det känns som att vi behandlas som djur. Vissa personalen bryr sig inte alls.
88 frihetsberövade barn och unga har suttit i långa samtal med barnombudsmannen. Deras berättelser inifrån häkten, SIS-hem och anstalter vittnar om institutioner där rättigheter kränks och grundläggande